satte skräck i hela stan. Den ena branden efter den andra. Plötsligt kunde man höra brandbilarnas tjutande signaler mitt i natten, och då visste man att nu har han slagit till igen. Jag kommer ihåg hur man kunde åka dit till brandplatserna dagen efter och se förödelsen. Bland annat minns jag en stor vacker restaurang som vi alla hade älskat, men som hade förvandlats till aska. Det bara stod en skorstensmur kvar. Och allt det här hade börjat med en enda liten tändsticka. Ja, vi vet ju att det behövs bara en enda liten gnista för att sätta en hel skog i brand. Eller en hel prärie. Och vid en sån liten gnista liknar Bibeln den mänskliga tungan. Den lilla lämmen vi har innanför tänderna, under gommen. Men som ändå kan åstadkomma så oerhört stor förödelse. Några få ovänliga ord och hela husfriden kan vara förstörd. Det behövs inte många giftiga ord för att ett äktenskap ska börja svikta. Eller grannsämjan förstöras. Eller hela bysämjan. Sämjan i samhället. Ja, ibland i ett helt land, beroende på vem som uttalar orden. Någon har sagt att hälften av alla oenigheter och konflikter och strider har orsakats av tungan. Jag tror det ligger någonting i det. Om vi bara kunde komma till rätta med den här lilla lemmen som vi kallar för tunga, så skulle i så fall många av våra mellanmänskliga konflikter vara helt onödiga. Predikaren och Bibelns vishetslitteratur i övrigt ägnar sig en hel del åt det här problemet. Människan är en talande varelse, verbalt aktiv. Hon har ett språk att använda, och hon förstår att göra det. Det unika med människan, det är att hon kan med sina ord formulera sina tankar, sina känslor, sin vilja, sina attityder. Hon kan skriva vacker poesi, hon kan dikta, hon kan sjunga, hon kan berätta. Men med sina ord kan hon också avslöja sin ondska. Och vem av oss kan säga, jag har aldrig försagt mig. Över mina läppar har aldrig kommit något ont ord. Jakob skriver i sitt tredje kapitel: ty vi felar alla på många sätt, men den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig och kan tygla hela sin kropp. Men sådana människor finns inte. Jakob fortsätter i det tredje kapitlet: det finns ingen art bland fyrfota djur, eller fåglar, kräldjur eller havsdjur, som inte kan betvingas eller har betvingats, tämts av människan. Vi kan till och med få stora elefanter att lyda oss. Men tungan kan ingen människa betvinga eller tämja. Oregerlig och ond som den är, och full av dödligt gift. Hur tyglar man en tunga? Det är svårare än en elefant. Med tungan tackar vi och lovar vi Gud som vår Herre och Fader, men med den är vi också kapabla att förbanna människor som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder, säger Jakob. Inte kan samma källa ge både sött och bittert vatten. Hur angriper predikaren den här problematiken? Hur menar han att tungan ska åtgärdas? Jo, ett rätt bruk av tungan börjar med ett rätt bruk av öronen. Koncentrera dig i första hand på att lyssna. Att lyssna till Gud. Håll öronen öppna och munnen stängd ett tag. Så kanske det finns hopp. Tungans gudstjänst börjar nämligen med att lyssna. Och vi har redan läst predikaren 4:17. Bevara din fot när du går till Guds hus, att komma dit för att höra eller lyssna. Och uttrycket bevara din fot, det betyder var på din vakt, var uppmärksam, tänk dig för så att du kommer med rätt attityd. Kom till gudstjänsten med en ivrig förväntan och en uppmärksamhet på att höra Gud tala. Kom för att lyssna, inte bara för att överlämna veckans önskelista till Gud. Tänk på att det är Guds hus du kommer till. Inte då att Saronkyrkan i första hand är en boning där Gud bor, så som byggnad betraktad. Men kom med en rättmätig respekt och vördnad till gudstjänsten, därför att Gud bor i sin församling. Församlingen är ett Guds tempel, och församlingen samlas också i Saronkyrkan i Göteborg. Var helst två eller tre är församlade i hans namn, så är han själv mitt ibland. Medvetenheten om att Gud är här, och jag tycker vi redan har upplevt det så påtagligt idag, den medvetenheten borde få oss att sänka rösten lite grann. Gud är här. Tänk att det står i Jesaja 57:15 så här: så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid, som heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos dem som är förkrossad och har en ödmjuk ande, hos den bor Gud. När vi kommer till församlingens gudstjänst ska vi komma ihåg att vi närmar oss en helig Gud, och honom som är universums herre närmar man sig inte hur som helst. Kom därför med en attityd av både vördnad och glädje. Vördnad därför att Gud är Gud, men glädje därför att det faktiskt är sant att den Guden vill möta dig och mig, och han vill tala till oss. Då tycker jag att det är ganska passande att bli tyst, att bli stilla, inte prata för mycket som vi ibland gör innan gudstjänsten börjar. Naturligtvis så bör vi hälsa på varandra, men samtidigt så bör vi känna att vi är på helig mark tillsammans. Därför kanske spara med det pratandet lite grann, och istället bidra tillsammans att vi skapar en atmosfär i kyrkan, en atmosfär av tillbedjan, av stillhet och spänd förväntan på att tillsammans få höra Guds röst. Och där har vi alla ett ansvar att vara med och skapa en sån förväntan. Att sitta i bön och förbereda gudstjänsten jag redan hemma. Om Guds röst ska höras, så beror det nämligen inte bara på predikanten och att han förhoppningsvis har förberett sig väl. Det beror också på att de som lyssnar har förberett sina hjärtan om de vill höra Guds röst. Vi har alla ett ansvar att skapa den här atmosfären av förväntan. Och det är inte farligt om det blir lite tyst också ibland i gudstjänsten, medan du fokuserar din uppmärksamhet på Gud. Endast på honom och inte på människorna omkring dig. Då kanske man till och med behöver tystnaden, stillheten. Vi kommer inte till kyrkan för att vara med om ett program som snart ska börja, och därför så kan vi sitta och småprata som i vilken bio- eller teatersalong som helst. Ibland kan det faktiskt låta så när man kommer in i kyrkan före gudstjänsten. När ska programmet börja? När ska bion börja? Nej, vi kommer till församlingen för att möta en levande Gud och för att lyssna till Guds röst. Den här gudstjänsten är inte till för att konsumeras som ännu en programpunkt i veckans utbud. Den är till för att du ska höra Gud tala till ditt hjärta. rakt in i ditt liv och i din livssituation. Är det inte fantastiskt? Vi är samlade här därför att vi tror att Gud är intresserad av oss. Och Gud förbjuder att vi bara går hit av gammal vana och slentrian för att uppfylla någon slags religiös plikt. När det finns en levande Gud som är här för att möta dig på nytt. Därför Guds välsignelse över dig som har kommit hit idag med hunger i ditt hjärta och med törst i din själ efter en levande Gud. Välsignelse över dig som känner som psalmisten en gång, så som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Har du kommit hit med den törsten idag, då är Gud beredd att möta dig. Då ska du få dricka ur källan. Den här gudstjänsten är till för dig. Även om du inte finns med här i kyrkrummet utan lyssna till oss över närradion. Gud vill att du ska lyssna för att höra hans röst. Kanske sker det i sångerna. Kanske sker det i bönerna. Eller under predikan. Eller till och med i tystnaden. I pauserna. Tystnaden får inte göra oss så nervösa att vi genast försöker att fylla ut den med nervösa böneord. Ibland viskar nämligen Gud. Och om vi inte är tysta, hur ska vi då kunna höra honom? Kommer du ihåg Elia, som hade fått vara Guds mäktiga redskap där på berget Karmel och nedkallat eld ifrån himmelens Gud? Och det har varit uppenbart för alla vem som var den levande guden. Men efter de här stora upplevelserna så flyr han ut i Betsebas öken, djupt deprimerad. Och Elia behövde på nytt känna upplevelsen av Guds närvaro. Men den Gud som på Karmelsberg så mäktigt hade uppenbarat sig i elden, kommer nu Elia till mötes på ett mycket annorlunda sätt. Först kom en stark storm som till och med ryckte loss berg och bröt sönder klippor, står det. Men inte var Herren i stormen. Sen kom en jordbävning. Men inte var Herren i jordbävningen. Sedan kom en eld. Men inte heller i elden var Herren. Efter elden kom ljudet av en sak susning. Jag tänker mig som när det susar i granskogen. Och där var Herren. Så mäktigt och så påtagligt att Elia döljer sitt ansikte med sin mantel. Om du inte hört Guds röst på länge, kan det möjligen bero på att du inte varit tillräckligt tyst. Att du inte har stillat det tillräckligt för att kunna lyssna in hans röst, utan bara pratat på själv och jäktat på i livet. Det är också farligt om en gudstjänst blir så välprogrammerad och utsmyckad med komplicerade ritualer att människan inte känner igen sig själv längre. En liturgi kan vara vacker och kan ha sin betydelse, men den får inte bli så komplicerad och hemlighetsfull att den nästan antar magiska drag och blir ett mål i sig själv. Då döljer det den levande guden. Vi får inte göra det konstlat och komplicerat för människor som vill nå Gud. Gudstjänsten måste underlätta för människor att möta Gud, att komma nära Gud. Och Gud är sådan att han vill möta dig och mig just där vi befinner oss. Vi måste inte göra oss till först. Vi måste inte först skapa en högtidlig stämning. Jesus var ingen komplicerad människa. Har du tänkt på det?
Han omgav sig inte med en massa ritualer och märkvärdigheter. Han gick rakt in i människornas vardagssituation. Han satte sig på brunnskanten vid Sykar och bad en kvinna om lite vatten, för han var törstig. För honom så passade alldeles utmärkt att få låna en gammal fiskebåt till predikstol, fast den var ostädad och full av fiskredskap och nät och med den lukt som hör fiskafänget till. Och säkerligen låg Jesus på ängen ibland och morgnarna åt frukost tillsammans med sina lärjungar. Men han följde också gärna med tullmannen Sackeus hem på en riktig fest. Men det fanns en enkelhet omkring Jesus som var så smittande och som var så äkta och så attraktiv att till och med de mest föraktade i samhället upplevde sig värdefulla i denna stora persons närvaro. Han ingav dem hopp mitt i deras förnedring. Det är han som är i Saronkyrkan idag. Och vi får inte slarva bort honom. Vi får inte göra det gudstjänsten så högtidlig och så märkvärdig att inte ens Jesus känner sig hemma. Och jag vill verkligen att vi står vakt om den enkelheten och äktheten i Saronkyrkan. Och jag tycker vi har känt den här idag. Det betyder inte att vi inte skulle förbereda oss väl i bön och uppläggning och allt. Men mitt i denna enkelhet och äkthet ska Jesus känna sig hemma, så att han är här. Och i sin stora nåd är här för att möta var och en av oss. Det är inte så att det finns en andlig elit av pastorer och präster som ensamma har nyckeln till hans närvaro och kan öppna dörrarna för honom till dig. Nej, han står vid ditt hjärtas dörr för att du ska lyssna och känna igen hans röst. Verbet lyssna här innefattar också meningen att lyssna i avsikt att vilja lyda det man hör. Därför står det att lyssna är bättre än slaktoffer. Yttre religiösa ritualer som man genomför av viss förpliktelse eller för att försöka imponera på Gud kanske, kan aldrig ersätta lydnaden för Gud i vardagen. Gud är inte intresserad av dina åthävor eller dina offer, hur mycket du än skulle ge. Gud är intresserad av din lydnad. Det är det enda beviset på att du verkligen tar honom på allvar. Israels folk, de var duktiga med ritualerna och offerhögtiderna, men med sina hjärtan var de långt ifrån Gud. Och därför får profeten Jesaja säga i det första kapitlet, Gud genom honom: vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på era brännoffer av vädurar och gödkalvars fett. Bär ej vidare fram fåfängliga spisoffer. Ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sånt kan jag inte lida. Era nymånader och högtider hatar min själ. De har blivit en börda, jag orkar ej bära den. Jag hur ni än uträcker era händer, så gömmer jag mina ögon för er. Och om ni än mycket beder, så hör jag inte därpå, för era händer är fulla av blod. Gud var trött på hyckleriet. Det stod honom upp i halsen. Tror ni Gud är intresserad av skådespel? Han vill ha sanning i hjärtegrunden. Lydnad är bättre än offer. Och hörsamhet bättre än feta vädurar, säger profeten Samuel. Vi kan aldrig lura Gud. Vi kanske kan imponera på människor, men aldrig på Gud. Han ser igenom glansen. Han ser till hjärtat. Man kan inte köpa sig Guds välbehag genom yttre formaliteter. Det kan bara komma till oss som en gåva från Gud när vi först har gett honom våra hjärtan. Gud är inte intresserad av en massa ord. vers 1 i 5 kapitlet. Var inte obetänksam med din mun, och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Gud är ju i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Och Jesus sa: när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna som inte känner Gud gör, som tror att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Inte ens med våra böner kan vi imponera på Gud, hur långa, hur välformulerade de än är. Gud låter sig inte manipuleras, imponeras av sånt. Några få enkla ord är mycket mer värda om de bara kommer från ett ärligt hjärta än många timmar av rabblande tomma böneord. Tungans gudstjänst börjar med tystnad, med att säga till tungan: ta det lite lugnt nu, lyssna in Gud först. Var stilla, säger Herren, och besinna att jag är Gud. Stanna upp när du kommer till gudstjänsten. Varva ner, stressa av, bli stilla så att du kan förnimma Gud. Han är här. Han har ett ärende till dig och till mig. En sån utgångspunkt präglar sedan också vårt sätt att bruka vår tunga. Vi måste i våra hjärtan först bli upptagna med Gud. För vad hjärtat är fullt av, det talar sedan munnen. Ditt tal kan bli präglat av att du lyssnat till Gud och låtit hans ord tränga ner i ditt liv. Var det inte därför psalmisten bad: jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Talet avslöjar nämligen vad hjärtat är fullt av. Därför är det också så att hjärtats förvandling märks väldigt tydligt på ditt tal. Predikaren varnar för de förhastade orden, för de oövertänkta orden, för de obetänksamma orden. Gud är ju i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Det betyder inte rent statistiskt att du ska gå och räkna att du inte säger för många ord under en dag, utan det handlar om ett rätt perspektiv, en rättmätig vördnad för honom som är universums herre och uppehållare. Han som har hela ditt liv i sitt våld, han som gör att ditt hjärta slår, dina lungor andas, att atmosfären omkring oss består av en rätt proportion syre så att våra kroppar kan få energi och leva. Han som ger oss maten, allt. Det är han som vill tala med oss, och det är han som ger akt på vår tunga. Därför ska vi tänka på att inte tilltala honom och varandra hur som helst. Dra inte ner Gud på ett banalt kompisplan, även om du har rätt att kalla honom din vän. Jag ogillar starkt uttrycket "hej Gud". Vi ska aldrig upphöra att förundra oss över den nåd genom vilken Gud har gjort det möjligt för oss att få kallas hans barn, ja, hans vänner, det är sant. Men vi måste samtidigt komma ihåg att han fortfarande är den som himmelens hela härskara, dessa rena heliga änglar, ändå med bävan förkunnar: helig, helig, heliga Herren Sebaot. Och hela jorden är full av hans härlighet. Skulle jag då komma och säga "hej Gud"? Till den unge Timoteus skriver aposteln Paulus i ett av sina brev: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Fast mer må du för dem som tror bli ett föredöme i tal. Det är det första han säger. Ett föredöme i ditt sätt att tala. Sedan också i vandel, kärlek, tro och renhet. Men Gud vill att du först blir ett föredöme i ditt tal. För börjar du där, så brukar det också det andra ta hand om sig självt nästan. Predikaren och ordspråksboken har mycket att säga om just tungans bruk och ordens makt. Ja, det står till och med: död och liv har tungan i sitt våld. En liten parentes nu. Det är för att det finns i den förekommande så kallad trosförkunnelsen eller framgångsteologin en mycket allvarlig och obiblisk betoning av det talade ordets förmåga att förändra verkligheten. Man hävdar att man med sina ord, bara de är i överensstämmelse med bibellöften, kan binda Gud vid ett bestämt handlande. Att med munnen uttala Guds löften, det är att göra dem verksamma. Alltså, det är med dina ord som du motstår till exempel sjukdom. Undret ligger på din tunga, säger man. Med dina ord ska du upprepa en bestämd bekännelse utifrån en mental bild som du har skapat dig. Och då måste det du säger till sist också hända. Alltså, med språket formar du din verklighet. Mina vänner, detta är, såvitt jag förstår, ingenting annat än ren hedendom. Det skrämmer mig. Psykologisk självsuggestion kanske. Det att tillmäta orden magisk kraft, nästan besvärjelsemagi. Och det är långt ifrån Bibelns värld. Det är inte orden som gör din röst hörd hos Gud. Det är inte med dina ord du manipulerar din verklighet, och ännu mindre Gud. Det är hjärtats inställning det handlar om. Hur skulle det annars ha gått för stackars Hanna? Hon som var så bedrövad, så tyngd i sitt hjärta och i sin själ, att hon inte ens orkade forma böneorden. Hon bara suckade. Läpparna rörde sig lite grann. Man trodde hon var drucken till och med. Men när hon under tårar utgöt sin själ inför Herren, står det. Men i hennes tysta bönesuckar låg en oerhörd makt. Till de kom från ett hjärta som sökte Gud. Hon kastade sig själv på Gud med sitt myckna bekymmer. Och hennes tysta bön blev grunden till profeten Samuels födelse och så småningom till väckelse för en hel nation. Gud är bunden vid vårt hjärteinställning. Det kanske man kan säga. Eller han ger akt på vårt hjärta. Ja, det står till och med också att han räknar våra tårar. Men Gud är inte bunden av vårt sätt att formulera oss. Han låter sig inte manipuleras av våra ord. Han är så oerhört mycket, mycket större än dina och mina fåfänga försök att formulera oss. Han, ja, det står till och med, vi vet ju inte ens vad vi rättligen borde bedja om. Men anden som utransakar allt och som vet allt, han frambär våra böner för Gud med outsägliga suckar och för vår talan inför Gud. Gud vare lov. Vi har en hjälpare också där. Och Jesus själv sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Gud är ingen maskin som man bara trycker på bestämda knappar för att få det man vill ha. Tillbaka till vishetslitteraturen. Lyssna på några varningar om förhastade ord. Ordspråksboken 10, vers 12, vers 14. De visa gömmer sin kunskap, men den oförnuftiges mun är en överhängande olycka. Vers 19. Där många ord är, blir överträdelserna inte borta, men den som styr sina läppar, han är förståndig. Det vill säga, om man låter en människa tala tillräckligt länge, så blir det en groda förr eller senare. Sådana är vi. 14:23. Av all möda kommer åtminstone någon vinning, men tomt prat är ren förlust. Det här tyckte de var roligt, till och med när i Afrika jag citerade. Tomt prat är ren förlust. Det är någonting helt bortkastat, värdelöst. Dålig använd tid och energi. 17:14. Att börja träta är att släppa ett vattenflöde löst. Håll därför inne innan kivet har brutit ut. När väl munhuggandet har kommit igång, då kan det vara svårare att stoppa de häftigaste vårfloderna. Har du varit med om det? Ser du en man, 29:20. Ser du en man som är snar till att tala, det är mer hopp om en dåre än om honom. 17:28. Om den oförnuftige bara teg, så ansågs också han för vis. Men så fort han öppnade sin mun är han avslöjad. Det ser ut, du ser, det som dina läppar uttalar, det kan du aldrig ändra på. Det som en gång är sagt, det kan inte bli osagt. När jag ibland talar in på band, så har jag ju den fördelen att kunna gå tillbaka och radera ut och spola över det som jag ångrar att jag sa och skulle vilja ändra på. Men det kan aldrig ske i verkligheten. Bara på ett kassettband kan vi spola bort det som har sagts. Inte i verkligheten. De förhastade orden blev sagda och kan aldrig göras osagda. Vi måste istället ta konsekvenserna av dem. Kanske be om förlåtelse och ta lärdom. Det ligger en oerhörd makt på vår tunga, det är sant. Med våra ord kan vi både fördärva och bygga upp. Det påståendet bygger på livserfarenhet enligt Ordspråksbokens sätt att beskriva det här. Några exempel. Ordspråksboken 11:9. Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Fördärvar sin nästa. 12:18. Många talar i obetänksamhet. Ord som stinger liksom svärd. Men den vises tunga är läkedom. En ond tunga ger hjärtesår. Nog har du känt ord som stuckit, eller hur? Kanske du själv har använt ord som svärd ibland. Vi har den förmågan. När du vill att såra någon. Om du gjort det, så har du misshagat Gud. Vi har i Sverige en lag som förbjuder oss att använda fysisk aga mot barn. Men vet du, ibland kan ord och det verbala psykiska våldet vara till mycket större skada. Giftiga ord är effektiva redskap när det gäller att bryta ner en människa. Och jag har sett många sådana exempel. Ibland sker det i mycket sofistikerade former. Vet du, orden behöver inte ens uttalas högt. De behöver bara viskas i någon annans öra när du ser det. Ordspråksboken 16:28. En vrång människa kommer träta och stad, och en örontasslare gör ovänner, gör vänner. En örontasslare gör vänner oense. Örontasslarens ord är som läckerbitar som tränger ner till hjärtans innandömen. Det är märkligt vad vi blir ivriga att lyssna så fort någon börjar viska och sänka rösten. För då vet vi att det är läckerbitar på gång. Ofta baktal eller skvaller. Viskande flickor kan skapa sämja i en hel skolklass. Den konsten kan vi alla som människor. Vi behöver inga gevär eller batonger. Vi kan plåga varandra ändå. Den värsta mobbingen på skolgården eller arbetsplatsen tror jag inte är den fysiska, utan ordens psykiska våld. Glåporden som sårar djupt ner i själen. Ibland kommer de som dolkstötar under bältet, förklädda. Hala som smör, lenare än olja, dock är de dragna svärd. Psalm 55:22. Ordspråksboken 26:23. Som silverglasering på ett söndrigt lerkärl är kärleksglödande läppar där hjärtat är ondskefullt. En fiende förställer sitt tal, men i hjärtat bär han på svek. Om han än gör sin röst ljuvlig, så tro honom dock inte. Hatet använder list att dölja sig med. Ibland kommer det i form av tvetydiga skämt. Man låtsas skoja, du vet. Men det finns en underton, en undermening som är avsedd att skada dig, att såra dig, att sätta dit dig. Har du känt det någon gång? Det var ett skämt. Det framställdes som ett skämt. Men du kände att det fanns en gadd i det som var avsedd för dig. Den som går med förtal, 2019, han förråder hemligheter. Men den som är lösmynt, må du ej ge dig i lag. Det har med tungans gudstjänst att göra också. Ditt sätt att tala bestämmer vilka vänner, eller ska vi säga hur många vänner du får. Om du får ryktet om dig att vara lösmynt, kommer ingen att våga närma sig dig med förtroende. Den som har ett trofast hjärta däremot döljer vad han får veta. Efesierbrevet 4 har mycket att säga om det här också. Tala sanning med varandra. Vers 29. Låt inget ohöviskt tal utgå från er mun, bara det som är till uppbyggelse. Vers 30. Bedröva inte den heliga ande som ni har fått. Hur gör man det? Vers 31. Jo, genom bitterhet, häftighet, vrede, skriande och smädande. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Otukt, orenhet, girighet, sånt ska ni inte ens låta nämnas bland er. Kapitel 5, vers 4. Ej heller ohövligt väsen och dåraktigt tal. Det är sånt här tal det, som vi har varit inne på nu. Och gyckel, tvetydiga skämt. Sånt är opassande för Guds heliga. Hur ska man kunna motstå sånt? Ja, Paulus har ett bra råd här. Låt fast mer tacksägelse höras. Var uppfylld av tacksamhet. När man lever i tacksägelse, då är det svårt att växla om och plötsligt låna sin tunga till förtal, till skvaller, till onda svärd. Var upptagen, uppfylld med tacksägelse. Då håller du dig på ett högre plan, ett positivt plan. Det är svårt att få tacksamma människor att plötsligt börja kritisera och förtala. Men lika destruktivt som tungan kan vara när den används på det sättet, lika upplivande och uppfriskande och läkande kan tungan vara om den används så som Gud vill. Ordspråksboken 10:11. Den rättfärdiges mun är en livets källa. Observera hur talet förankras i personens karaktär. Eller är ett uttryck för personens karaktär. Den rättfärdiges tunga är utvalt silver, vers 21. Det är någonting dyrbart. Den rättfärdiges läppar vederkvicker många. Många får glädje av hans tal. Vers 32. Den rättfärdiges läppar förstår vad välbehagligt är, vad som är passande, vad som styrker, vad som hjälper. 12:18. Det visas tunga är läkedom. Vers 25. Sorg i en mans hjärta trycker det ned, men ett vänligt ord skaffar det glädje. Ett vänligt ord. Tänk att det ibland inte behövs mer än några få vänliga ord för att tung sorg ska börja känna hur ljus strömmar in. Det kanske räcker med att säga: jag förstår hur du har det. Och hela bilden förändras. Ordspråksboken 15:1. Ett mjukt svar stillar vrede. Genom tålamod blir en furste bevekt, och en mjuk tunga krossar ben. Ett mjukt svar stillar vrede. Har du upplevt någon gång hur avväpnande ett mjukt svar kan vara? Vilken kraft det ligger i mjuka svar. Hur effektivt det kan få slut på en annars mycket hotfull våg av raseri och ovett som är på gång. Jag kommer ihåg när jag parkerade min stora gamla raggarbil, en gammal Plymouth 59 var det på den tiden, ja, utanför seminariet i Dallas. Och lite oförsiktigt så öppnade jag dörren, och då kommer en flott amerikansk bil och bara ta tag i dörren, och jag repar upp hela hans högersida, och jag bara såg hur $100-sedlarna flög i luften liksom.
Hjälp,
och liksom såg också börja koka i bilen som stannade till framför mig. Hur ska det här gå? Och jag var beredd på världens utskällning förstås, men jag hann före och jag hann fram till den där chauffören och sa: oh, jag är ledsen, det var mitt fel alltihop, jag borde ha sett mig för. Och jag vet inte om det var det här ödmjuka inställningen och bekymmersamma attityden som jag visade och villigheten att ta på mig hela skulden som gjorde att han totalt kom av sig i sitt kanske tänkta raseri. Så att det enda ord han fick ur sig till slut, ja, det är väl bäst att du byter dörr på din bil. Och så for han. Nu är ju amerikanare generösa och en repa på bilen betyder kanske inte så mycket. Men i alla fall, det kunde ha slutat väldigt mycket annorlunda. Ett mjukt svar är bra att ha till hands. 16:24. Milda ord är honungskakor. De är ljuvliga för själen. En läkedom för kroppen. Det är bra både för det själsliga och det fysiska livet att tala vänliga, milda ord med varandra. Som honung, som vi dricker honungsvatten i förkylningstider. Det är så lent och mjukt för halsen. Det lindrar. Ja, det gör också milda ord. Det lindrar klimatet oss människor emellan. Vet du, så talar Gud. Det är på det sättet du känner igen Guds röst. Ibland skriker predikanter som man blir rädd. Då undrar jag om det är Gud. För så talar inte Gud. Gud skräms inte. Gud talar läkande. Gud talar förtroendeingivande. Gud talar lockande, vädjande. Mina får känner min röst, säger Jesus. Var rädd om den där känslan för Guds röst som du bär inom dig. Så vill också Gud att vårt tal ska vara. Och ska vi avsluta med att säga, våra ord är alltså viktiga inför Gud. Tungans gudstjänst är viktig. Han respekterar oss så till den grad att han tar oss på allvar. Därför varnar han: tanklöshet har med sig många besvär, en dåres röst har överflöd på ord. Så när du gör ett löfte åt Gud, så dröj inte att infria det. Dröj inte att infria det. Det löfte du har givit ska du infria. Det är bättre att du inte lovar än att du gör ett löfte och inte infriar det. Låt inte ditt mun draga skuld över hela din kropp. Och säg inte inför Guds sändebud: det var ett förhastande det där. Inte vill du att Gud ska förtörnas över ditt tals skull och så fördärva dina händers verk. Gud varnar oss alltså för att uttala några förhastande löften inför Gud, inför människor, som man senare inte tar på allvar och följer upp. I utsatta lägen händer det nog ofta att vi försöker muta Gud. Känner du igen dig? Gud, om du bara gör mig frisk, så ska jag ge mitt liv till dig. Eller ännu banalare: om du låter mig vinna på lotteriet så att min ekonomiska situation kommer på fötter, så ska jag offra en stor del av pengarna till missionen. Om du bara ger mig det jobbet, Gud, då ska jag verkligen börja tjäna dig. Vad vi försöker säga är att Gud, du förstår, om du hjälper mig, då kan du ha verklig nytta av mig. Vi tror att Gud kan mutas. Att han skulle tjäna på att hjälpa oss, att det vore en bra affär för honom. Och att han gör en dum affär om man inte ställer upp på våra villkor. Han gör bort sig helt enkelt. Men var försiktig med sådana löften. Var försiktig överhuvudtaget med den formen av metod. Gud är nämligen beredd att ta dina ord på allvar. Om du lovar någonting inför honom, så förväntar han sig att du håller det. Varför skulle han inte göra det? Leker du med Gud? Det är en biblisk princip att om vi gör ett löfte, så ska vi också hålla det. När vi ger Gud ett löfte, så lovar vi honom någonting som han egentligen inte förut har krävt av oss. Vi är inte bundna av en lag, utan av vårt eget löfte. Och det är givet frivilligt. Men det får därför inte tas mera lättvindigt än en lag. När man i Gamla testamentets tid gjorde löften till Gud, så var det aldrig för att muta Gud, utan det var istället för att visa Gud sin tacksamhet för vad han hade gjort. Alltså inte för att få honom att göra någonting, utan därför att han redan hade gjort någonting, så ville man göra löften åt Gud och infria dem. Så om du lovat Gud någonting, så håll det. Det är det kristna livets hela utgångspunkt. Gud har gjort någonting för oss, därför vill vi göra någonting för honom. I Gamla testamentet så var inställningen den här: om inte löftet hölls, så skulle det ses som att människan ringaktade eller nonchalerade Gud som hon hade givit löfte till. Det var inte så noga med Gud. Vårt sätt att hålla löften är ett uttryck för hur mycket vi respekterar dem som vi givit löftena till. Det gäller både människor och Gud, eller hur? Därför är det viktigt att hålla löften, till exempel som man ger till sina barn. Det är så lätt att tänka att det är inte så noga med ungarna. Men det är det faktiskt. Vår personliga integritet som föräldrar står plötsligt på spel. Och börjar vi svika löften för våra barn, så tar de oss efter en tid inte längre på allvar. Så är det också i de mellanmänskliga relationerna. Mellan make och maka. Löften är till för att hållas. Mellan vänner och till Gud. Vi lever i en tid vi är dåliga på den här disciplinen. Det är sällsynt med människor som håller löften och står fast vid vad de har lovat, även om det kostar någonting. Vi talar gärna, vi lovar gärna, men det är dåligt med det praktiska uppföljandet, med troheten, med uthålligheten. Löften ges, men ingen tar dem riktigt på allvar, vare sig de som ger löften eller de som hör dem längre. Det har gått inflation i löftesgivande. När vi inte infriar löftena och kommer med våra bleka ursäkter, så duger det aldrig inför Gud, för han har tagit oss på allvar. Vi kan inte säga inför Gud: det var ett förhastande det där, du vet, jag tänkte mig inte riktigt för, Gud, jag var för ung, jag har inte tid att fullborda det här nu. Man sätter ingen ära, man sätter ingen heder i att hålla löften längre. Men till tungans gudstjänst hör att stå fast vid det man säger, att stå fast vid sitt ord. Och när man gjort ett löfte, så har man förpliktigat sig, och ens egen personliga integritet står faktiskt på spel. Försök inte att komma till Gud med ursäkter. Erkänn då hellre ditt totala misslyckande och be om förlåtelse. Och vi skulle nu kunna, om vi haft tid, lägga märke till människor i Bibeln som gav löften och som verkligen infriade dem. Det är för de hade respekt för det löfte de hade bundit sig vid Gud att infria.